Temat har varit hur hitta vägen framåt i en orolig tid. Och det är en relevant fråga. Hur hittar vi vägen framåt i en orolig tid? Vi vet ju att mitt i den här tiden, kan man säga först, den är ju verkligen orolig. Den är mörk. Den är som en mörk, orolig höst hela den här tiden, va? Och mitt i den hösten så lyser ju ljuset fram. Det är uppmuntrande. Det är ganska tufft när det är så här mörkt ute. Det är mörkt redan på eftermiddagen, va? Men mitt i alltihop så finns det ljus. Den här helgen är ju ett vittnesbörd om det. Vi tänder ljus. Vi tänder ljus på gravarna. Det är en lite märklig helg här, därför att den är både lite laddad av mörker. Det är mörkt ute, och det är den tid på året när de som tillber de mörka krafterna framförallt mobiliserar. Vi vet att det finns många okulta initiativ just fokuserade på den här helgen. Och samtidigt så är det en gammal ljus kristen tradition att vi tänder ljus i mörkret och vi sprider ljus runt omkring. Och evangelietexten som var föreslagen för gårdagen när det var Alla helgons dag, den lydde bland annat så här: ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Den här helgen, den sprider ljus och vittnar så påtagligt om att vi ska vara ljus mitt i en mörk, orolig tid. Så det hör ihop verkligen med temat för de här dagarna. Tack för förtroendet att få komma hit igen. Och jag har många goda minnen från den här kyrkan. En sak som har varit lite extra rolig i år, det är att jag har haft Karin med också, så att vi har fått vara tillsammans här. Och när vi såg det här temat, hur hitta vägen framåt i en orolig tid, så tänkte vi att då fokuserar vi på lärjungaskap. Vi tror att vägen framåt i den här tiden, det är att gå tillbaks till lärjungaskap. Vi tror att det är det vi som kyrkor måste fokusera på. Det är nästan det enda jag tror på just nu. Det är församlingar som gör lärjungar, som gör lärjungar, som gör lärjungar. Jag tror att vi för mycket har liksom blivit konsumenter i kyrkan. Där vi konsumerar kristen tro, vi konsumerar gudstjänster. Och vi kan fylla kyrkorna med ganska många människor. Men frågan är, gör vi lärjungar? Det är utmaningen. Det var ju det som var arbetsbeskrivningen. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Lär dem att hålla allt vad jag befallt er, och se jag med er alla dagar in till tidens slut. Det var arbetsbeskrivningen, och det är den vi måste utgå ifrån, tror jag. Att göra lärjungar i den här tiden. Och så döpa dem, precis som ni ska göra med några här inom kort, vet jag. Och så lära, undervisa dem, så att de blir lärjungar som i sin tur gör lärjungar. Så vi talade i fredagskväll om att vara en lärjunge till Jesus. Igår så talade Karin om att vara med Jesus. Det är så vi blir lärjungar, genom att vara med Jesus, umgås med Jesus, leva med honom, påverkas av honom, formas av honom. Och det måste alltid komma före görandet. Varandet kommer före görandet. Men igår kväll så talade vi om att göra som Jesus. Att i den helige Andes kraft få göra de gärningar som Jesus gjorde. Och idag så är temat att vara utsänd av Jesus. Så det handlar om Jesus alltihop. Och det handlar om att vara en lärjunge till Jesus. Så jag ska tala över ämnet då, att vara utsänd av Jesus. Och när jag gör det så jag har sagt några gånger, jag tror jag sa det när jag var här på på bibelskolan här för 2 år sedan, men också i fredags, att det står i Apostlagärningarna, det 11:e kapitlet och den 26:e versen, att det var i Antiochia som lärjungarna först kom att kallas för kristna. Från början så kallar man inte kristna, utan man kallade lärjungar. Men så småningom, de var ju så fokuserade på Jesus. De var med Jesus, de predikade Jesus, de levde med Jesus. Va? Så i Antiochia så kom man att kalla lärjungarna för kristna. Det var första gången som det hände, och sen har ju det där levt vidare, att vi kallar oss för kristna. Men det intressanta att se att från allra första början så var lärjunge och kristen, det var samma sak. Det var i Antiochia som lärjungarna först kom att kallas för kristna. De kallas kristna, men det var samma sak. En lärjunge och en kristen var identiska begrepp. Det vi har gjort i västerländsk kristenhet är att vi har delat upp det här. Så att antingen kan man vara kristen, och om man är lite extra hängiven kristen och lite extra liksom intresserad, då kan man välja att bli en lärjunge. Det är en slags, du väljer ett tillvalsämne i den kristna tron. Du går en överkurs i den kristna tron och så blir du en lärjunge. Men problemet är att när vi tömmer begreppet kristen på innehållet lärjunge, vad får vi kvar då? Jo, men då får vi ett tomt skal. Kristen kan betyda precis vad som helst. Det vi behöver göra är att lägga tillbaks innehållet lärjungaskap i begreppet kristen. Och se, det är synonyma begrepp. En lärjunge är en kristen är en lärjunge, är kallad till att vara en lärjunge. Och låt mig ta det med till en text som berättar om vad som hände efter Jesu uppståndelse. Den händelse som ju den kristna tron står och faller med. Stod Jesus verkligen upp ifrån de döda? Uppväcktes han ifrån de döda? Det är ju det som är kärnfrågan. Och i den här situationen, efter det att Jesus har blivit korsfäst, efter det att han har lagts i graven, så är ju Jesu lärjungar ganska så skakad och uppfylld av fruktan. Och i den situationen så kommer Jesus på besök. Det är som kaffereklamen brukar säga, när man får oväntat besök. Så låt oss läsa den texten ifrån Johannesevangeliets 20:e kapitel med början på vers 19. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. De är fyllda av fruktan, alltså av rädsla, förvirring. Vad ligger framför? Hur ska vi bete oss? Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. När han hade sagt detta visade han sina händer och sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa en gång till dem: frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sände jag er. Sen han sagt detta andades han på dem och sa: ta emot helig ande. Först när Jesus helt oväntat dyker upp. De sitter bakom låsta dörrar. De tror att de är säkra här. Ingen kommer att kunna tränga sig in här. Här är vi tryggt förvar. Plötsligt så står Jesus mitt i rummet. Han behöver inte ta dörren. Han som själv är dörren. Han bara kliver rakt in i deras verklighet. Livslevande. Och det första han säger, det är så underbart. Han säger: frid vare med er. Om det är någonting de här rädda, skrämda, uppskakade, förvirrade lärjungarna behöver höra, så är det ju Jesu hälsning: frid vare med er. Och jag tänker, det är precis den hälsning som Jesu lärjungar i den här oroliga, mörka tiden också behöver mer än allt annat. Mitt i all ångest, mitt i all fruktan, mitt i all oro, så behöver vi få höra Jesu tilltal till oss: frid vare med er. Frid vare med er. Jag tror att den där hälsningen gick rakt in i de första lärjungarnas hjärtan. Va? Och sen säger Jesus en gång till, frid vare med er. Och så andas han på dem och säger, ta emot den helige ande. Det var ju det vi var inne på igår kväll. Men så säger han också de här orden, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och när han har sagt det, då andas han på dem och säger, ta emot helige ande. Blåser livsande, precis som Gud blåste in livsande i den första människan en gång. Och så blev Adam en levande varelse. På samma sätt blåser Jesus in livets ande i de där första lärjungarna. Och så blir de fyllda av liv och kan göra det som Jesus har tänkt att de ska göra. För det är inte i deras egen styrka, det är genom hans kraft som de ska göra. Som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Men inte i er egen kraft, utan i min kraft. Jesus var ju sänd till den här världen, va? Ty så älskade Gud den här världen. Inte att han var så irriterad på världen eller på människorna, utan han älskade den här världen så högt. Så att han sände sin enfödde son till den här världen. För att var och en som tror på honom inte ska förgås, utan ha evigt liv. Så Jesus var sänd till den här världen. Och nu säger han så här, som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Därför att fadern fortfarande älskar den här världen. Därför att hans uppenbarelse fortfarande behövs i den här världen, så sänder jag er. Med samma mandat, samma auktoritet som jag kom till den här världen, så sände jag er till den här världen. Nu ska de vara Jesus för den här världen. Alltså inte så att vi blir, att vi kan liknas vid Guds son, men vi kallas ändå för Kristi kropp. Vi ska vara den kropp, Kristi kropp, som uppenbarar fadern och faderns gärningar och faderns kärlek till den här världen. När vi gör gott i Ecuador eller var vi är någonstans i världen och gör gott, så är vi är Kristi kropp. Vi är ett vittnesbörd om att det finns en Gud i himlen som fortfarande älskar den här världen så högt. Va? När vi samlas och firar gudstjänst som vi gör idag, så är vi ett vittnesbörd om att Kristi kropp finns fortfarande i den här världen. Det är oroligt, det är mörkt, det är ovisst vart allting kommer att ta vägen. Men det finns en Kristi kropp i den här världen. Som ett uttryck för att fadern fortfarande älskar den här världen. Och då tänker jag så här, då handlar det inte bara om att så som fadern har sänt mig, så sänder jag. Då handlar det inte bara om apostlar, profeter, herdar, lärare, evangelister, lite speciellt kallade, utrustade människor. Utan det handlar om var och en. Det handlar om alla troende. Det handlar om alla lärjungar till Jesus Kristus. Så som fadern har sänt mig, så sänder jag er till den här världen. Då handlar det, precis som vi tittar om i fredagskväll, det handlar om enkla, vanliga människor som Petrus och Johannes. De var fiskare och man blev förvånad över att de var så frimodiga. För de visste ju, de är enkla, olärda män bland folket. Det var inget speciellt med dem. Och så är det kanske när vi tittar på oss själva också. Vi inser att vi är ganska vanliga. Eller hur? Vi är inte så märkvärdiga någon av oss egentligen. Även om vi ibland försöker vara det. Så är vi ganska enkla, vanliga människor. Abraham Lincoln, han sa en gång så här att Gud måste älska vanliga människor, för han har gjort så många av dem. Jag gillar det här citatet. Gud älskar vanliga människor. Gud sänder vanliga människor till den här världen. Så som fadern sände sin förstfödde son, så sänder han oss till till den här världen för att uppenbara hans kärlek. Det är en sändning av alla lärjungar, alla, hela Kristi kropp. Men han visste också, ni klarar inte det här i egen kraft. Ni behöver den heliga ande, så han andas på dem och säger, ta emot den heliga ande. Så vi måste inse att som fadern sände sin son till den här världen, så sänder han oss till den här världen i den här tiden. Va? Vi är sända utifrån faderns mandat. Vi är sända på Jesu uppdrag. Vi är sända i hans namn. Vi är sända för att vara ljus i allt mörker i den här tiden. Vi är sända för att sprida frid i en ångestfylld, orolig tid. Vi är sända med anden som hjälpare. Och då kan vi inte bara sitta kvar som åskådare, va? Utan då behöver vi göra så som uppdraget sa. Gå ut i hela världen. Gör alla folk till lärjungar. Vi behöver leva ut missionsuppdraget. Jag tror att olika tider är lite olika. Jag tror att vi är på väg in i någon slags ett nytt stadie i det som Gud gör i den här tiden. Va? Det var ungefär som när Israels barn hade gått 40 år i öknen, så kom det en tid när Mose ledarskap var över och där Josua fick leda folket in i löfteslandet. Och jag tror på något sätt att 40 års ökenvandring för Guds folk börjar vara över. Och det är en ny ledarskapsstil som behövs, Josua ledarskapsstil. Och vi behöver göra saker lite annorlunda i den här tiden för att Guds vilja ska få ske. Vi kan inte bara upprepa, precis som Mose, han hade slagit på klippan första gången och det kom vatten. Och nästa gång så säger Gud, tala till klippan. Men Mose han gjorde som han brukar göra. Han slog på klippan en gång till, tänkte det funkar förra gången, det kommer att funka nu också. Och det är risken att vi tänker så som kristna i den här tiden. Så där gjorde vi förra gången, då gör vi likadant igen, va? Men det som funkade igår funkar inte idag. När vi bygger församling idag så funkar det inte riktigt att göra på samma sätt som när jag var pastor. När jag var föreståndare. Och det är det här som är utmaningen i allt ledarskap också. Det är att vara ett ledarskap för just den här tiden. Va? Och när jag tänker på hur kommer gudstjänsten att se ut i framtiden. Då tror jag att gudstjänsten kommer att vara lite annorlunda. Den kommer att bestå framförallt av tre saker. Jag tror för det första att gudstjänsten kommer att vara en laddningsplats. Du vet, din och min telefon, den behöver vi ladda lite nu och då. Va? Jag fick nog byta ut min laddningsenhet här i veckan därför att det gick inte att ladda den så bra längre. Ibland är det ju så. Va? När får vi ladda mobilen? Jo, men det är ju när vi har använt den. Om jag aldrig använder den här, då behöver jag inte ladda den så ofta. Men det pinsamma är ju att jag får ju ladda min mobil ganska ofta därför att jag använder den lite för ofta. Va? Och det är ju samma sak med våra bilar, att om vi inte använder bilen, då behöver man inte tanka eller ladda den så ofta. Va? Men om man använder den, då får man hålla på och tanka och ladda den. Och det är samma sak med lärjungaskapet. Va? Om vi parkerar bilen efter gudstjänsten billigt talat. Och så väntar vi bara in nästa gudstjänst när vi ska konsumera nästa gudstjänst. Och vi är inte i funktion däremellan. Ja, men då behöver vi inte ladda så mycket. Men om du är i funktion i din vardag, att sprida evangeliet, att vittna om Jesus, att leva ut Jesus i den här tiden, då kommer du att behöva laddas ganska ofta. Då kommer du att behöva det som Paulus säger i Efesierbrevet 5:18. Låt er uppfyllas av den heliga ande. En uppmaning. Du behöver laddas av den heliga ande. Du behöver uppfyllas av den heliga ande. Därför att du använder Du är i funktion i det kristna livet och då behöver du laddas oftare än vad du kanske tror. Så jag tror att kyrkan kommer, eller gudstjänsten kommer för det första vara en laddningsplats. Och det kommer att finnas kraft så att vi har det vi behöver. Jesus vill blåsa på sin församling i den här tiden också och säga: ta emot den heliga ande, låt er uppfyllas. Och det finns så mycket andekraft så att det räcker till alla. Det räcker så att alla telefonerna kan laddas. Så att vi kan fungera i våran vardag. Det andra jag tror att gudstjänsten kommer att vara, och jag menar inte att den inte är det idag, men jag tror att den ännu mer kommer att vara det. Den kommer att vara en utrustningsplats. Och även här kan vi hämta lite vägledning utifrån Efesbrevet. Vi kan läsa det 4:e kapitlet. Där det står så här från vers 11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. I The Message så står det så här. Han utrustade apostlar, profeter, evangelister och pastorer och lärare. För att de skulle öva upp de kristna i deras arbete med att tjäna. Och de ska bygga upp Kristi kropp, kyrkan. Tills vi alla rör oss lätt och ledigt tillsammans. Säkert och fritt i livet med Guds son. Fullvuxna, mogna till det inre och det yttre. Helt och hållet levande, precis som Kristus. Alltså vi behöver de där fem tjänstegåvorna. Vi behöver både apostlar, profeter, herdar, lärare, evangelister och alla. Vi har inte alla de funktionerna, men vi behöver dem i församlingen. Vi behöver betjänas både av apostlar, profeter, herdar, lärare, evangelister. De har lite olika touch, lite olika ton i sig. Och kan, de är inte till för att de ska stila eller vara i centrum, utan de är till för att göra dem heliga skickliga. För att utrusta vanliga enkla lärjungar till att tjäna i vardagen. Va? Och jag tror att vad vi än tänker om det här och hur det än ska se ut, så kommer vi behöva tjänstegåvorna för att utrusta de heliga i deras funktion. Och jag tror att om vi ska fungera i våran vardag, då behöver vi utrustas. Vi behöver laddas och så behöver vi utrustas, skickliggöras, så att vi kan fungera i våran vardag. Det tredje som jag tror kommer att prägla gudstjänsten, det är att det kommer att vara en sändningsplats, väldigt uttalat. Stefan sa när jag skulle hit att söndagen, det får bli en sändningsgudstjänst. Då tänkte jag amen. För jag tror att det här kommer att betonas väldigt starkt i morgondagens församling, framtidens församling. Jag tänker så här att på samma sätt som vi idag, vi sänder människor som ska ut på missionsfältet. Då har vi en sändningsakt där vi välsignar dem inför deras tjänst på missionsfältet. Eller om någon ska in i, gå på en skola eller så sänder vi dem ut i tjänst. Och på samma sätt tror jag att gudstjänsten kommer att vara en sändningsplats. Där vi i slutet av gudstjänsten i framtiden kommer att sända människor ut i deras vardag. Därför att jag tror att det är så här. Och jag hörde i somras en pastor säga så här, berätta om några under som hade hänt. Och så sa han så här att vi ska se det här ske söndag efter söndag efter söndag. Och jag förstår hur han menade, men jag håller inte med honom. Jag tänkte, det är alldeles för liten vision. Därför att Om det Gud gör är begränsat till en timme eller en och en halv eller hur länge våra gudstjänster håller på. Om det är det enda utrymmet Gud får i veckan, så blir det väldigt begränsat det som kommer att hända. Men om vi som hans lärjungar laddas i gudstjänsten, utrustas och så skickas ut i vardagen, ut på våra arbetsplatser, ut till våra skolor, ut i våra grannskap, ut bland våra vänner, ut bland våra släktingar, och så tjänar vi i våran vardag, då kan det börja hända någonting i kristenheten, tror jag. När vi firar gudstjänst inte bara en gång i veckan klockan 10 eller 10:30 eller 11 eller när vi nu träffas 10 i alla fall, utan vi firar gudstjänst 24/7. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Så lever vi gudstjänst. Så som Fadern har sänt mig, så sänder jag er ut i vardagen. Med målsättning, jag vill och jag ber för att varenda människa på min arbetsplats ska få lära känna Jesus. Jag ber om att varenda människa på min skola ska få känna Jesus. Jag ber om att få sprida hans ljus och hans kärlek i det grannskap, i det bostadsområde där jag bor. Jag vill vara en del av Kristi kropp för att uppenbara Faderns kärlek till den här världen. Jag tror absolut att Gud kommer att göra saker i kyrkan i framtiden också. Det är bara så att idag så tänker vi nästan bara så vi tänker, hur ska vi kunna få människor till kyrkan så att de kan bli frälsta och helade och vad de nu behöver. Jag tror inte att människor ska behöva komma till kyrkan för det. De får gärna komma till kyrkan och uppleva Jesus. Men jag tror att vi kan gå ut till människor där de är och se människor komma till tro. Mitt i deras vardag, mitt på arbetsplatsen. Så kanske du får vittna med någon kollega, vittna för någon kollega och be för den människan till frälsning. Det måste inte vara så att man kommer till en alfakurs. Hur bra alfakurser än är och hur gärna Gud än vill använda dem, så tror jag att det blir begränsat om vi tänker bara det Gud gör, det gör han i kyrkan. Jag tror att Gud älskar den här världen och vill sända oss ut i den här världen för att göra Faderns kärlek känd och göra honom känd, trodd och älskad. Så jag drömmer om en församling som där vanliga människor, enkla vanliga människor, för jag tror väckelsen framöver kommer att vara väldigt ansiktslös. Det kommer inte vara kända kristna profiler i första hand. Det kommer att vara enkla vanliga människor, fiskare som Petrus eller så, som kommer att vara sända till den här världen. Det kommer att vara ordinära människor som får göra extraordinära saker i Jesu namn, mitt ute i deras vardag. Om det får liksom genomsyra våra församlingar, då tänker jag, då blir det fart på skridskorna. Va? Då kommer det hända någonting. Jag håller ju på Leksand och jag är väldigt glad att de slog Rögle igår. De slog ju serieledarna igår. De hade bra fart på skridskorna. Och vi behöver bra fart på skridskorna. Gå ut i hela världen. Gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, i Sonens och i den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Han kommer att vara med dig på din arbetsplats. Han kommer att vara med dig i din skola. Han kommer att vara med dig när du träffar dina grannar och står och pratar över häcken där. Han kommer att vara med dig på släktträffen. Han kommer att vara med dig i idrottsföreningen eller var du nu finns. Han kommer att vara med dig i kyrkan också. Men det mesta av det som kommer att hända framöver tror inte jag kommer att hända i kyrklokalen, utan när kyrkan, församlingen, går ut i vardagen och sprider Guds kärlek. Och det där, det brinner jag för. Och det där, det tror jag kommer att prägla framtiden på ett väldigt markant sätt. Så låt mig i avslutningen av den här gudstjänsten få komma tillbaka. Så ska vi ha en sändningsakt där vi sänder dig ut i din vardag. att tjäna Jesus frimodigt i din vardag. Men vi ber en bön nu först. Tack Jesus för att du var sänd till den här världen. Och du var sänd för att Fadern älskade den här världen så högt. Och tack för att du fortfarande älskar den här världen. Den här förvirrade världen. Den här mörka världen. Den här världen som är mycket i motsatsställning till det som du står för. Och det ditt liv vill göra. Men tack för att du älskar den här världen. Och tack för att du vill uppenbara för den här världen hur mycket du älskar. Och tack för att så som Jesus blir sänd, så sänder han oss till den här världen. Tack för att vi får gå ut och tjäna dig och betjäna i den här tiden. Herre, låt det få prägla den här församlingens framtid och alla församlingarnas framtid i vårt land. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Ska vi stå upp tillsammans? Och så vill jag i Jesu namn sända dig ut i din vardag. Med frimodighet i hans namn. Gå ut och tjäna honom i din vardag. På din arbetsplats, på din skola, i ditt grannskap. Bland de människor där du fungerar. Jag bemyndigar dig och jag uttalar välsignelse över dig. Att tjäna frimodigt i din vardag den veckan som ligger framför. I Jesu namn, med den auktoritet som du och jag äger i honom. Tar vi emot Herrens välsignelse också. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, i Sonens och i den helige Andes namn. Amen.